Hej och välkomna till Elvilux och Quiz podcast nummer
6, va?
Åh, du räddade mig.
Men jag har ingen bild på det, vänta. Så, vad fin du är.
Du då?
Men lite förvirrat nu, för att det känns som att man har levt i en bubbla när jag varit iväg på, när jag var i Afrika och så. Så
att jag inte, ja, du har precis kommit hem.
Ja, jag landade igår morse. Så att nu är jag tillbaka. Förhoppningsvis så är det lite bättre ljudkvalitet än förra gången. Vi kan ju börja med att be om ursäkt då för det här ekande ljudet från min mikrofon.
Ja, men jag tyckte det var ganska charmigt också när jag lyssnade igenom avsnittet sen, när det såg ut att man hörde folk i bakgrunden och saker som tappades och människor som pratade och sånt där. Det var ju mysigt nästan.
Och då satt jag ändå på 6:e våningen och folket som hördes, det var ju ute på gatan.
Aha.
Och så var det. Men ekot till broderhet och hållet på de här kakelplattorna som hela hallen var inklädd i.
Aha. Du satt inte på toan och spelade in utan...
Nej, utan jag satt i den absolut sämsta miljön för podcast-inspelning.
Men då har vi ju testat den miljön nu då. Då vet vi att det finns ingen miljö som inte funkar. Om till och med den miljön funkar i Afrika, i kakel, så funkar det här.
Det skulle då, kanske skulle forska lite i hur lyssnarna upplevde det förra samtalet då. Om de tyckte att det var en obehaglig känsla efter förra pratet.
Ja.
Mer än tidigare.
Eller om det skapade liv.
Ja.
Det kanske gav en ny dimension.
Ja, kanske ska skicka ut en sån liten enkätundersökning.
Visst.
Det är ju populärt med enkätundersökningar. Men nu blev alla jätterädda att vi ska hålla på för att följa dem.
Usch. Vi lovar att inte skicka ut en enkät till er. Ni har sommarlov!
Skönt.
Eller? Har man det fortfarande? Eller är det klart man har fortfarande, men...
Det beror ju på vilken ålder man är. Ja. Jag har ju inte sommarlov. Men däremot så är jag husad ledig just nu. För att jag är klar med missionsresan. Och, eller ledig. Jag ska vara pappaledig.
Det är modernt.
Det är väldigt modernt. Ja. Jag ska vara med mina barn i några veckor här. Det ska bli jättekul.
Ja, vad mysigt.
Ja. Men jag är lite stressad. Jag tror att jag måste lägga upp någon slags handlingsplan för att bara gå och drälla med 2 små pojkar. 1 4 och 1 år och 3 månader. Det är... Aj, aj, aj.
Det tar mer energi än vad man förstår när man inte har barn. Alltså att, det där, att man kallar det för pappaledig, det är verkligen en sanning med modifikation. Man är ju inte...
Svårt att säga att jag har pappajobb.
Ja, jo, det är det
ju. Som man kan säga.
Ja, nej, men det är svårt att komma runt det där, för att innan man fick barn så lät det väldigt romantiskt att vara hemma med sina barn och vara mysigt och vara skönt och sitta där och...
Nu ska jag läsa en massa böcker.
Läsa en bok för att somna på soffan och de sitter och leker med sitt Lego och pysslar och jag kan slappna av här borta och vara en duktig pappa, och det är ju inte så.
Inte alls.
Man släcker ju små bränder hela tiden.
Försöka få tillvaron att gå ihop med 2 pojkar som aldrig riktigt är nöjda mer än 5 minuter på gången.
Sockerkicken, den lägger sig.
Ät den här glassen nu. Finns många mutor.
Men hur var Afrika nu då? Jag sa, du kom hem igår. Berätta lite kort.
Ja, vi har haft en otrolig missionsresa. Det här var ju en praktik för våra bibelskolor, den i Stockholm och vår syster bibelskola i USA. Vi har ju ett helt gäng missionärer redo nu för att predika och för resten av världen. Så att det är en otroligt bra missionspraktik helt enkelt.
Alltså med andra ord, de har fått massa teori i ett helt år.
De har gjort praktiken nu i...
De har fått testa om det funkade på riktigt, helt enkelt.
Ja. Och det gjorde du.
Ja.
Uppenbarligen så gjorde du det. En del kanske har sett lite rapportfilmer, eller om de har varit inne på vår hemsida. Så. Men för er som inte har hängt på vår hemsida och följt bloggar och så är det så att vi har fått be med jätte jättemånga människor till frälsning. Sista festivalkvällen så räknar man med att det var runt 70 000 besökare.
Wow.
70 000, det är ju så extremt mycket folk. Det var ju packat.
Det är som sex packade Globen, kan man säga, eller?
Ja, det skulle man kunna säga.
Hur stor är Friends Arena nu? När du var på Bruce, hur många var ni?
Då var det 55 000.
Okej,
okay, så
en och en halv det, Friends Arena.
Ja, men det här var ju bara ståplatser. Det här, vi kör ju open air.
Ja,
så det var inte, vi befann oss inte i någon liten tanzaniansk Globen.
Nej, precis.
I Mwanza, utan det här var open air. Så det var ju besökarna sista kvällen då. Så att, och sista kvällen så då stack du iväg med besökantalet. Det var ju mer än någon av de andra kvällarna.
Ja.
Men sen har vi ju en sån otrolig... Jag vet inte hur många hundratusen människor som faktiskt fick höra det kristna budskapet. Högtalarna spelar ju högt.
Ja, just det. Alltså, de folk som satt hemma och ville kolla på Allsång på Skansen på sin tv, de hörde istället
den svahilska, ja. Allsång på Skansen.
Allsång på, ja, vad nu kan vara.
Ja, absolut. Så att det satt nog väldigt många människor hemma på verandan och lyssnade. Så det, bara att ha så mycket besökare under de här fem dagarna, det är ju... var ju en succé. Sen har ju Gud gjort väldigt mycket. Vi har ju fått se sammanlagt runt 12 000 människor komma till tro. Som har bestämt sig för att...
Det är otroligt.
Men, ja.
På typ fem dagar.
På fem dagar.
Ja, det är häftigt.
Och det är ju det som är så häftigt med missionsresor och festivalarbetet. Att man kan komma in och besöka en stad... Och på en kort tid få se en sån otroligt stor påverkan. Få se så enormt många människor börja följa Jesus. För det där betyder ju så mycket. Det betyder ju inte bara för dem som har bestämt för att de vill tro på Jesus. Utan det betyder ju jättemycket för alla församlingar som vi samarbetar med. De kristna i staden. Det betyder ju jättemycket för staden i sig att så många människor som får ett hopp och alltså det är enormt att få se det där. Man är lycklig, man går i sån här, jag är trött såklart, men man går i sån här lyckorus.
Lyckoskor.
Ja.
Men du, får jag göra ett litet paus här, för att jag vet nu, jag har ju jobbat med det här i 13 år, eller ja, det var 13 år sedan jag var på min första resa. Och det spelar ingen roll hur positiva rapporter man än kommer hem med. Jag vet att det sitter några och lyssnar nu och nästan blir ledsen. Alltså nästan slår an en negativ ton när man hör det här. För att man tänker att, ja, det var härligt. Men varför kan det inte hända här? Och varför kan Gud bara göra så mycket saker där? Och vi kan väl bara beröra det lite och prata lite om det. För jag är lite trött på den attityden. Och nu har vi ju fritt spelrum att prata utan att någon avbryter oss. Så kan vi inte bara säga lite om det? Hur vi tänker. För det första, du säger så här, du sa att det var häftigt att komma ner och bara på så kort tid se det här genombrottet och se en sån påverkan. Men sanningen är ju den att vi har ju jobbat med den här festivalen i ett år,
ja,
praktiskt,
absolut.
Och förberett och andligt, alltså vi har ett gäng som har fastat som tokar och bett genom nätter och bett genom dagar, alltså att förberett sig supermycket och verkligen attackerat den här staden andligt.
Ja.
Så att det vi får se, det är ju mer ett resultat av det än att vi har, oj, vi kom ner och predikade och det var det enda vi gjorde och resultatet kom. Alltså, jag tror att skulle man göra samma sak i liksom Sölvesborg eller i Kristiansand och förbereda sig ett år så andligt och ha 200 personer som på sina knän blöder och ber liksom. Då tror jag att vi kan se samma resultat vilken stad som vi än åker till i hela världen. Helt enkelt.
Absolut, så är det ju. Men det är ju, det kan ju låta precis som du säger, så enkelt. Ja, men fem dagar så ser man det. Men det är ju ett sånt enormt arbete runt omkring. Nu var ju vi team på lite över 100 personer som var nere. Men sen har vi ju kopplat med många lokala kristna också och lite olika församlingar som finns där.
Och de kan be, afrikanska kristna ber.
De kan be, de ber ordentligt. De kan ha, sen kan de ha riktiga söndagsmöten också. Ja. Timmar av lovsång, timmar av dansande.
Det är ganska nyttigt, alltså man märker i sig själv hur man tror man har kontroll, men man blir stressad och man liksom blir... Man blir rastlös, till och med vi som är vana vid det. Alltså, tänk hur mycket skit vi är fulla med, Jonathan, att vi sitter där och liksom bara...
Alltså, på nästa punkt på körschemat här.
Och våra församlingar här i Skandinavien är, och här i USA är, liksom, ja, går det över 1,5 timme, då börjar folk skruva på sig liksom och... Ja, det är häftigt. Där sjunger
efter
man...
Efter en och en halv timme, jag predikade i några av de större församlingarna där, de hade ju inte ens värmt upp.
Nej, de har sjungit en sång.
Ja, det var precis. De hade dansat en dans. Ja. Jag sa det att, när jag klev på sen, att man har inte varit i kyrkan... Man har inte varit i en kyrka eller man har inte varit i kyrkan en söndag om man inte kommer hem därifrån svettig. Man ska vara svettig när man går från kyrkan.
Så är det. Så är det.
Så, tycker man det är ett lite sånt statement som man ska hålla fast vid det, även när man kommer hem.
Ja,
så visst. Man ska vara svettig när man går från kyrkan.
Ja, precis.
Det ska kännas i benen att man har lov, liksom dansat, hoppat och kännas, höras på rösten.
Om grejen är att gå till kyrkan för att sitta där en eller en och en halv timme på en stol eller en bänk, då är det något som är fel. Alltså då är det ju något som fattas. Då är det ju skittråkigt liv helt enkelt. Man går ju dit för att faktiskt få dansa och lyfta sina händer och prisa Gud och få berätta hur mycket man älskar honom. Och sen få bli matad med något väldigt bra från Bibeln och så här. Men det, jag tycker vi sätter det som ett statement, Jonathan. Man har inte varit i kyrkan för man är svettig.
Ja, nej, men det är ett bra statement. när vi pratade förra gången så då hade du precis sett en tweet där att vi hade bett med, vad sa du,
250? Mm.
Ja, det var första outreach-dagen. Sådär. Ja. Inför sista outreach-dagen, alltså lördagen, då hade vi bett med 750 människor till frälsning på gatorna.
Wow.
Bara det här det praktiska gatuorganisationsarbetet som eleverna har gjort. Då.
Ja.
Och då inför den sista dagen så utmanade jag alla som har med och arbetat. Vi kan ju inte gå härifrån utan att bräcka 1000 gränsen.
Ja.
Vi måste ju minst ha 1000 människor till frälsning. Så att, trots att alla var trötta efter de här dagarna av organisation och liksom hårt arbete och sen festivalkvällar och så alltså på något sätt så tryckte vi igenom och slutresultatet, du kommer älska det här, Daniel.
Ja, berätta.
Slutresultatet efter sista dagen med outreach, det här är ju bara gott, de som vi har bett med till frälsning på gatorna, det är 1073 stycken.
Det är ju
en bra siffra.
Det är ju fantastiskt.
1073 människor som har fått personliga möten med Jesus som vi har på uppföljningskort som vi kan fortsätta arbeta tillsammans med nu.
Ja.
Det är ju jättekul.
Det är häftigt. Alltså bara på gatan, få göra något sånt bara på gatan. Det är bra.
Ja, men det blir så kul och alltså, bara tänker på alla de här personerna som man har träffat på stan och så de kanske var på, de har ju varit på marknaden, de satt och väntade på bussen och så får de höra budskapet om Jesus och om syndernas förlåtelse och eviga livet och så tar de emot det.
De har inte förväntat sig det riktigt när de gick till ICA den morgonen.
Nej, men jag skulle bara gå och köpa lite frukost och så. Då får jag möta Jesus.
Ja, precis.
Det är ju alltid kul att se de här personerna som man tidigare under dagen har träffat på outreach på festivalkvällarna. Det var flera som kom och knackade med mig på axeln och liksom, kommer du ihåg mig? Vi sågs förut. Ja, absolut. Det är klart. Wow. Såg jag det för några timmar sedan.
Vi gjorde ju det. Jag har ju en sån här god story från Lesotho när vi var där. Du var väl också med då, tror jag?
Jo, jag var
första Lesotho-resan vi var på.
Jag var på båda resorna. Ja.
Jag kommer ihåg sista dagen outreach när vi hyrde alla de här taxibilarna, minibussarna.
Ja, just det.
Och tävlade då. Vi skickade ut folk.
Att vem kan fylla
vem kan
en
fylla
minibuss?
Flest? Alltså, inte på ett knäppt sätt, men vi var ju bara desperata. Vi vill ju att människor ska få höra om Jesus, och vi gör vad som helst för att få dit dem till festivalkvällen. Och det var ju någon som i sin buss, liten minibuss som kan ta 15 pers under 2 timmar eller vad det var vi gjorde, fick dit 92 personer.
Ja, det är ju helt, det är ju så skönt.
Och jag tog våran stora teambuss som rymde kanske 50-60 pers. Och så åkte vi med den längs med gatorna.
Men var inte du och jag? Hade inte vi
du
den
och
ihop?
Jag tror det var du och jag och Samuel Strandberg, en missionär som har jobbat med oss i många år. Vi tog den där bussen. Ja. Och så åkte vi längs med busslinjerna i huvudstaden där i Lesotho och stannade på varje busshållplats och bara släppte på människor. Och det var ju också samma, att folk gick på. De tänkte att nu ska vi åka hem med bussen, men så när de kom på så berättade vi att innan ni åker hem så ska ni först få komma på en festival. Och just det du säger då, det var ju väl någon, en och annan som blev lite arg, men då släpper man ju av dem. De ville hem liksom. Men de flesta tyckte det var jättekul, vi sjöng med dem på bussen när vi åkte upp. Och sen då få se några av de här ansiktena framme på en frälsningsinbjudan den kvällen. Då var det ju, det var ju lätt värt det. Alltså vi kan göra det hur många gånger som helst, bara vi får se att människor faktiskt tar emot Jesus.
Och det är väl lite så vi måste tänka när det gäller kyrkan här hemma också i Sverige eller i Modesto. Eller, men det kanske är på tiden att hyra en liten minibuss och åka runt och hämta upp folk på, längs liksom SL-linjen och för att dra med dem till kyrkan på en söndag eller på någon utåtriktad satsning som man har i kyrkan. När gjorde du det senast? Du som sitter och lyssnar hemma. Det är ju det som vi måste göra. Vi ska ju vara aggressiva. Hjälpa människor fram till Gud. Det är ju vad evangelisationen handlar om. Att hjälpa människor att få ett möte med Gud.
Ja,
om
de
det betyder
inte
att man hyr
dig
en buss eller... Ja.
Om de inte gillar dig så visst, du försökte i alla fall. Men jag lovar ju, om någon gör det så kommer man ju få se ett resultat också. Man kommer ju få ett vittnesbörd. Säg att en av 50 faktiskt tar emot Jesus, då är det ju värt det. Det är ju värt.
Ja.
Så kan du få döpa den personen hemma i ditt badkar eller... Alltså, lev ett äventyrsliv, ta tag i det, kliv ut där, ropa halleluja på McDonalds lite oftare. Skräm lite människor, var lite radikal. Var inte så gripande, artig och
För du vet ju inte om du ropar halleluja på McDonalds, då kanske någon kommer fram och bara, ursäkta, vad betyder det?
Ja, visst. Alltså, åtminstone så bryter du med människofruktan i mitt liv. Jag säger ju det. Vi säger ju inte något exempel här som inte vi har gjort, Jonathan. Jag har ju ropat halleluja på McDonalds bara för att ibland göra det, för att man är så trött på att vara så där fisreligiös liksom.
Ja, precis.
Vi har världens bästa budskap, och jag är minsann mer övertygad om att jag har rätt än vad de som inte tror är övertygade att de har rätt. Jag lever för någonting större, jag har inget att skämmas för. Det är den attityden vi tar världen med. Helt
du har ju till och med blivit beordrad av Jesus att göra det, att gå ut i hela världen, att göra
min
alla
kung
folk till lärjungar. Du måste ju göra det, Daniel.
Ja, så är det.
Du har inget annat val.
Nu predikar du till mig, Jonathan. Jag känner att jag blir taggad här och kom igång.
Du behöver åka nu på lunchen och ropa lite halleluja och berätta om Jesus.
Ja, visst. Jag och Stephanie åkte på dejt häromkvällen, och äntligen har vi fått barnvakt och skulle åka på dejt, och vi åkte på min motorcykel. Första gången Stefan åker på motorcykeln, och vi kom till första stället och var det fullt. Vi kom till andra stället och var fullt. Tredje stället en timmes kötid. Fjärde stället, äntligen fanns det plats. Och så skulle jag baka parkera motorcykeln. Stefanie sprang in och så sa han, det finns plats. Jag åkte och parkerade. När jag kommer tillbaks 3 minuter senare, då sitter hon med armen runt en tjej på 22 år och gråter med henne. Som är helt förstörd. Och jag kan ju bara vara ärlig här i min podcast då, att det första tanken är ju bara nej. Nej, vi skulle äntligen på en dejt liksom. Måste du vara en kristen nu, älskling, liksom? Nej, då hade den tjejen blivit dumpad av sin så kallade pojkvän. Hon tog lite droger och sånt här. Hon satt med $1 på fickan, kanske en mil ifrån sitt hus. Det finns ju ingen lokaltransport. Hon visste inte hur hon skulle komma hem. Så det slutade med att jag tar hojen, får åka hem 20 minuter, hämta bilen och åka tillbaka 20 minuter. Och på de här 40 minuterna har ju Stephanie bett med den här tjejen till frälsning. Och de sitter liksom och ler och skrattar ihop och hon är jättelycklig. Sen åkte vi, släppte vi av henne hem och sig, åkte förbi Subway och köpte en macka och åkte hem. Men det är ju värt det.
Men den där Subway-mackan, den måste ju smaka bättre än vilken fin middag, trerättersmiddag som helst.
Ja, så är det. Alltså jag fick ju deala med mig själv där på vägen hem när jag skulle hämta bilen.
Ja.
Och liksom komma till, liksom döda mitt begär till andra saker och säga att okej, det här är faktiskt bra. Tack Jesus för att du lär mig saker här. Att jag inte ska vara så fruktansvärt tjurig nu, utan här är faktiskt en flicka som har blivit frälst. Så det slutade med att jag blev väldigt glad för hennes skull, och vi pratade med henne om hon borde inte träffa den där skitstöven till kille mer som gör något sånt. Det är inte värt det.
Nej.
Och det höll hon ju med om då.
För det är ju så att när jag pratar om de här liksom stora siffrorna, vi har jättemånga besökare, vi har 12 000 människor i uppföljningsklasser. Det är ju inte så att det är siffrorna i sig som betyder någonting, utan det är ju bara alla de här individerna som jag har fått träffat under resan som verkligen betyder någonting, i alla fall personligen för mig. Det var en flicka där som jag, en i tonåren var hon, som hjälpte till befrielse och som jag fick be mig till frälsning och andedop. Och hon grät och hon var så lycklig, hon var totalt förvandlad och börja le, och sen kommer hennes föräldrar och de gråter också och kramar om henne och bara se den där förvandlingen, det där bär man ju med sig livet ut.
Ja.
Så är det ju faktiskt. Det är jättekul med många besökare och många människor frälsta. Det betyder ju bara att det är många sådana här, jättemånga sådana här händelser som... Ja.
Och för var och en av dem, för alla de i det numret 12 000. Det är ju ingen av dem som tänker vad kul att 12 000 människor blir frälsta. Utan
nej, för var och en
av dem är det ju, tänk att jag fick möta Jesus. Så det är ju, det är verkligen 12 000 individer som vi pratar om. Som var och en har fått ett stort mirakel. Och förhoppningsvis ett förvandlat liv nu. Nu vet ju både du och jag att det här är ju ett starkt fäste för både andra religioner och kulturer och häxdoktorer, framförallt i den regionen. Så vi lurar ju inte oss själva, utan många av dem kommer ju få det tufft också. En del kanske blir utkastade från sina familjer och har tagit ett pris och betala att följa Jesus. Det tänker vi ju sällan på i västvärlden, för här är det ju inte det. Här kan du bli retad på skolan i värsta fall, men vad är det liksom mot att jag blir utsparkad från min familj, eller jag kanske till och med riskerar att dödas för att jag väljer att tro på Jesus. Så varje individ är det ju total förvandling, och det är inte bara ett snabbt beslut i tomma luften, utan de måste kalkulera kostnaden för det.
Ja. Så är det ju verkligen. På en av de här outreach-tillfällena satt jag med en ung kille och berättade, vi samtalade om hans liv, och han berättade, han var uppvuxen i en muslimsk familj, men han tyckte ju ändå det här om Jesus lät så bra, men islam lärde att Jesus är ju bara en profet men han ville ju ändå ha det, och han ville ha det här livet och allt det som jag berättade om, det kändes så gott, och han ville gärna be, men så sa han att jag kan inte be här och nu. Min pappa skulle aldrig förlåta mig. Det blev ju faktiskt så att jag fick inte be med honom till frälsning. Jag har bett för honom jättemycket efteråt. Och jag hoppas att han dök upp där på festivalkvällen och tog ett beslut och var där. Men jag vet ju inte. Jag kan ju bara hoppas på det. Men just där och då så kunde han inte. För att priset var för högt. Men får jag ändå hoppas att det som jag har predikat in i hans liv, att det faktiskt betyder någonting, och någonting som kan förvandla honom.
Ja, vi vet ju inte, och det får ju aldrig bli en ursäkt för någon att slutevangelisera. Alltså, det kan jag höra till och med här i den här församlingen som roevangeliserar hela tiden, att en del säger ja, men jag tar det lite lugnt nu för jag vet inte om de blir frälsta eller jag har inte riktigt tid att ta hand om uppföljningen. Och så vill ju många prata med dig och mig också, som när vi kommer hem, då är det någon som väljer att se negativt, jaha, 12 000, ja, hur går det med uppföljningen nu då? Ja, vi skulle kunna sitta och redogöra för hur bra det faktiskt är, vilket nätverk av, vad är det, 6 000 Assemblies of God-församlingar i Tanzania vi har kontakter med eller något sånt där, så det är jättegenuint starkt, men framförallt så blir det ju ofta en ursäkt för människor som aldrig har bett med någon till frälsning. Och då vill de genast peka på, nej, det kan vi inte göra förrän vi vet att uppföljningen är säkrare. Jag håller med, det är jätteviktigt. Lärjungaträning, uppföljning, det är super, super viktigt. Men det får inte vara en ursäkt för att vi slutar predika evangelium. Titta på Apostlagärningarna kapitel 8 med Filippus och den etiopiska hovmannen. Han blir frälst, pang, döpt, pang. Och den helige ande rycker Filippus ifrån platsen. Vi har ingen aning om vem som följde upp den här etiopiska hovmannen. Och jag säger inte det som en ursäkt nu för att...
Hur gick det med uppföljningen där, Filippus? Ja, alltså hur gick det? Hur tänkte du nu?
Ofta är det ju bara människor som säger så som faktiskt inte ens ber med en till frälsning. Och innan de gör det så tycker jag inte att man ska komma och kritisera någon som har bett med 12 000... Ja, nu vill jag inte låta tjur och negativ, men jag vill bara så in det nu i våra lyssnare att se det positivt, välj att se det positivt och följ med oss om du inte tror på oss. Det är faktiskt så bra som vi säger och ännu bättre.
Ja, vi hade ju många som var på sin absolut första missionsresa och de var så lyckliga efteråt. Det är väldigt speciellt, så att, kan ju bara rekommendera, har du aldrig varit på en resa, åk med.
Nu har vi nog sagt det tre podcast i rad här, tror jag.
Ja, men du brukar även säga att repetition är kunskapens moder.
Ja, det är väldigt,
du har någon kunskap.
Väldigt bra statement, tycker jag.
Angående det där med uppföljning och så, det är bara, måste berätta det, jag fick träffa en kille, jag tyckte det var jättespännande. Du var ju i Kenya för några år sedan på en festival i Migori.
Ja, det var många år sedan nu, 2004.
Ja. Mm. Jag träffade nämligen i söndags en kille som heter Steve som kom till vårt hotell. Han blev frälst i Migori under den festivalen som du var delaktig i. Och döpt, när sa du det, 2004?
Ja,
2004, ja. Då blev han frälst och döpt genom SOS.
Mm.
Och sedan dess har han blivit pastor och varit och planterat en församling i Tanzania som han har lämnat över till ett lokalt pastorspar. Och idag så jobbar han i Mwanza. Med att på sikt ska ju bli en ny församling då, men just nu jobbar han med husförsamlingar.
Wow.
Jättekul, tyckte jag var att höra. Jätteroligt.
Ja, det gör mig ju väldigt glad, för att de flesta som blir frälsta, de är ju inte, kommer inte att arbeta heltid med missionsarbete eller församlingsarbete, men tänk att vilken connection att du fick träffa han som faktiskt blev frälst i Migori. Och som jobbar nu för Guds rike, det berör mig väldigt mycket, mer än vad du tror.
Ja.
Och kul att höra det.
Ja.
Den resan är ju annars Shigella-resan, och vi kanske inte ska gå in och prata så mycket om det, men det är ju en annan del av missionärslivet som slår till ibland om man inte aktar sig. Men vi får väl se om tillräckligt många människor requestade, vad heter det på svenska, förlåt, nu är jag löjlig, men
efterfrågade
på sociala medier, så kanske vi kan dra Shigella stories från Migori 2004.
Det finns väldigt många roliga missionshistorier
som inte har med frälsning och mirakel,
som inte har med frälsning och andedop och befrielse göra, utan bara allting runt omkring som kanske inte är så jättekul när man upplever dem just där och då, men så här 9 år senare så är det väldigt roligt att berätta det.
Ja, och tänk att vi är nog ganska unga. Vi kommer hålla på med det här säkert i 60 år till. Förstår du mycket missionärsstories som inte har med det andliga att göra vi kommer ha? Och då menar jag inte bara äckliga stories, utan jag menar även det där när vi slaktar en ko i Etiopien och Det är ju inte så kul för alla andra att höra, men det var ju ganska... Det är ju erfarenheter man aldrig får ha. Eller när vi matar hygiener i Etiopien och sen typ 2 veckor senare får veta att han som hjälpte oss, han blev uppäten av samma hygiener, så att det var ganska farligt det där vi höll på med.
Man sitter där och då stänger man, åh vad ordnat och säkert det här är.
Han har gjort det här i flera år. Så 2 veckor senare så äter hygienen upp honom.
Jättehemskt att han blev
uppäten. Vi ska inte skratta åt det.
Nej, det ska man inte göra.
Jag vet inte om vi bad honom till frälsning, hoppas vi gjorde det innan. På tal om det, jag predikade igår på vårt ungdomsmöte här. Det var väldigt kul. Det var ett väldigt bra ungdomsarbete. Hundratals ungdomar. Det är en stor församling. Men jag fick se 150 ungefär. Det är min uppskattning. Men jag har lärt mig att uppskatta ganska bra. Jag är ingen överdriva kille. Utan det var faktiskt väldigt bra respons. Kanske 150 människor frälsta. Väldigt, väldigt kul. Det är häftigt när man får se det, men samtidigt så slår det mig att den här storyn precis berättade med Stephanie och jag på dejt och hon som blev frälst. Den betyder ju mycket, mycket mer. Alltså den blir ju mycket vackrare.
Ja.
Så det, vi uppmuntrar alla igen. Alltså, du kan be med en människa till frälsning. Sätt det som ett mål.
Du behöver samla på dig sådana frälsningsberättelser. Inte de här jättemassorna utan en och en.
Ja.
Du behöver det, du mår bra av det.
Och det är guld, det är juveler, det är skatter hos dig för resten av ditt liv som du kommer minnas.
Mm. Tänkte på det, förra veckan så pratade du, beklagade du dig över vädret i Modesto. Och nu är vi är ändå i den åldern när man får prata om väder och vind.
Ja.
Eller?
Ja, visst.
Vi kommer fram till det.
Hur är vädret i Sommarsverige?
Ja, nej, inte i Sommarsverige, utan jag tänkte snarare när jag flög från Tanzania här och så mellanlandade jag i Doha.
Ja.
Och kom ut från flygplanet så här, halv 12 på natten.
Ja.
Och det är 40 grader varmt.
Ja.
Det är varmt.
Ja,
och det blåser och det fläktar ingenting.
Nej, det är som att öppna ugnsluckan.
Om det är så på natten. Ja, verkligen. Och man bränner sig lite när man håller i handtagen på saker som man har legat i solen på. Ja, alltså det är extremt varmt. Men jag blev så lycklig bara vara den delen av världen, Mellanöstern. Vi har ju nämnt det vid den tillfällen här lite kort bara om att jag och min familj, vi flyttade ju ner till Beirut någon gång efter årsskiftet. Exakt när vet vi inte, men någon gång efter årsskiftet så flyttade vi. Och hela mitt hjärta är fullt av det. När jag ber så är det enda jag kan be för.
Ja.
När jag blundar så är det enda jag ser. Jag vill tillbaka. Jag hade tänkt att jag vet inte om jag hade kunnat stanna kvar eller någonting. Det var så gött.
Ja. Vi nämnde väl det sist också att det här kanske inte varit så populärt hos din familj.
Ja, det sa vi.
Vi sa precis samma sak.
Vad jobbigt.
Med repetition i kunskapens moder.
Ja, men då var du på vägen ner. Nu var det likadant på vägen hem.
Ja, helt, och det kändes helt nytt igen. Liksom.
Helt nytt. Fattar hur insnöad man är.
Ja. Nej, det ska bli kul att följa det, Jonathan. Jag hoppas att vi kommer få veta hur hela processen går och så här. När ni flyttar och hur ni visum. Men vad kul. Men skedde något mirakel? Alltså, nu vet jag, skedde mycket. Men kan du bara ta någon story, något helande?
Ja, ett helande som jag tyckte var väldigt speciellt. Det var Thomas, jag tror han hette det. Han var runt 19-20 år. Och hade varit döv och stum sedan födseln, och han fick sin hörsel tillbaka.
Wow.
Jättehäftigt. När man kommunicerar bara med händerna. Han var så lycklig. Han har ju aldrig gått i skolan.
Nej.
De har ju aldrig sett någon poäng att han ska gå i skolan, utan han var där med sin granne som har sett hela hans uppväxt, och att se honom har fått sin hörsel tillbaka och hur lycklig han är och hur mycket det kommer förvandla hans liv. Sen tror jag ju att han kommer öppna sin mun snart och börja ljuda också.
Ja visst.
Det tror jag han behöver. Han vet ju bara inte, han har ju aldrig hört ord, så han vet ju inte.
Nej, och det har aldrig funnits en poäng om man inte kan höra att prata. Nej. Han vet inte ens vad det är. Alltså det är ju ganska fascinerande. Det går inte att låta bli att tänka lite sådana här märkliga tankebanor. Men vi får väl vara lite filosofiska ett tag, för jag har ju tänkt det förr. Vi har ju sett många som varit blinda från födseln. Som faktiskt börjar se. Och många som har varit döva som, från födelsen, som börjar höra, som Thomas nu då, som du beskriver. Och ibland tänker man ju att deras reaktion ska vara så här typ superlycklig och hoppa omkring och dansa. Men ofta är det ju mer superstillsamt. Oftast. Alltså att de är, det är nästan som att de inte fattar vad som händer.
Men det gör de nog säkert inte heller. Alltså det måste ju vara en jättechock. Han vet ju inte ens var han befinner sig. Han har kommit dit och det är massa människor.
Han vet inte vad koncept ljud är. Det är där man
får börja på.
Nej, men precis. Hur förklarar du vad ljud är för någon som inte vet, som inte vet ens grundligt? Alltså att aldrig upplevt. Eller musik. Vad är musik för någonting?
Nej, men tänk dig så här, han kommer dit, det är massa människor där, det står några och hoppar på scen, och sen under en timme så står det en person där som går fram och tillbaka och viftar, eller som predikar helt enkelt, men det förstår inte han. Sen är det någon som leder fram Thomas då, framför scenen, och där kommer Mosongo, alltså en viting, stoppa fingrarna i öronen på honom, och sen händer något väldigt märkligt. Du kom från ett möte med Guds kraft, och helt plötsligt så börjar han höra. Alltså han måste ju vara en fruktansvärd chock. Han måste ju bli, han vet ju inte vad det är.
Och ljudvolymen på våra festivaler är ju ofta väldigt hög också, så att det första han hörde är liksom bara ett jätteoljud. Som bara dånar.
Hur är det att höra när man aldrig har hört innan? Eller se om man aldrig har sett?
Försök att låtsas att jag är blind här, Jonathan, och så ska du berätta för mig vad syn är för någonting. Varsågod.
Jag vet inte var jag ska börja.
Säg hej Daniel.
Hej Daniel. Det finns någonting som heter färger som du aldrig har fått uppleva.
Jaha, vad är det då?
Kanske ser jag framför dig. Det är bara,
nej, jag ser ingenting. Mörker.
Nej, det är ett mörker.
Nej, men det är inte ens mörkt. Jag vet inte vad mörkt är för någonting.
Nej.
Du ger upp.
jag ger upp.
Nej, det är fascinerande.
Du vill,
att beskriva, men jag ser ut så här. Och så ofta så tänker man inte på att man uttrycker sig så hela tiden. Jag gjorde till och med det när jag predikade igår. Jag predikade om blinde Bartimeus. Och sen sa någonting att jag sen gick han för att se var Jesus var någonstans, och så insåg jag att det gjorde jag ju inte alls, för han letade efter Jesus, men det var uttryck han, sen fick han ju faktiskt se var Jesus var. Men det här med mirakler, det är ju häftigt. Alltså, jag vet inte om man ska börja, men börja förvänta, ni som lyssnar på det också, börja förvänta er att det ska hända hela tiden. Bibeln är proppfull. Jag är förvånad över att så få ledare och pastorer i Sverige och Skandinavien faktiskt pratar om helande. För Bibeln är så tjock med helande. Det är hela tiden, och Jesus befaller oss, lägger händerna på de sjuka och de ska bli friska. I hans sår har vi blivit botade. Gå ut, väck upp döda, gör de spetälska rena. Alltså hela tiden. Talar han om det. Så jag menar, vi måste bara våga börja göra det i Skandinavien igen. Prata helande, lägg dina händer på de sjuka. Ja, men tänk om ingenting händer. Ja, men tänk om någonting faktiskt händer. Vänd på det, eller hur Jonathan?
Precis, för att har du aldrig sett det, då, det här blir ju väldigt...
För er som inte ser det här nu, Jonathan hörde nog inte hälften vad jag sa, så han blev lite perplex.
Ingen aning vad du sa. Jag hörde inte ens vad du sa.
Nej, men jag lovar att du håller med om allt jag säger. Jag tar om helande.
Jag har sämre internetuppkoppling nu här än vad jag hade i Moansa.
Nej, men jag bara uppmuntrar alla att lägga henne på de sjuka, för de ska bli friska. Så enkelt är det. Ja, men så enkelt är det inte, Daniel. Jo, så enkelt är det. Och jag kan ge vem som helst vill argumentera, så kan jag ge teologiska argument, och framförallt jag lever det, jag praktiserar det, jag ser det hela tiden, så kom en teori som håller.
Ja, men precis. Men jag tror att det är viktigt att vi måste ju inse att vi ska göra våran del, och sen får ju Gud göra sin del. Det är ju inte så att varken du eller jag som gör själva helandet.
Nej.
Däremot så får ju vi vara verktygen som kanske förlöser tro, eller vi får predika in i en människas liv, eller vi kan få vara Guds beröring i människors liv, och där får de själva helandet. Men det är ju faktiskt Gud, det är ju Guds kraft som öppnar det här blinda ögat eller det här döva örat. Så länge vi gör det som är vår del, så gör Gud den delen som är hans.
Så är det. Och han, alltså vi kan till och med, om vi ska göra det teologiskt, kan man göra det ännu enklare, att han har redan gjort sin del. Alltså att det handlar ju inte om att vi, som du säger, det är inte vi som botar någon sjuk, och det handlar knappt ens om min tro här, utan det handlar om att jag lyder vad Jesus bad mamma att göra. Lägg era händer på de sjuka, säger han, efter att han har dött och uppstått. Lägg era händer på de sjuka, så ska de bli friska. Alltså han säger inte sen, ja, du måste förstå allting som händer, och du måste verkligen begripa, och du måste stå där i tro, och du måste låta den personen... Han säger, lägg din händer på de sjuka, så gör jag resten. Och sen i slutet på Markus så står det att lärjungen gick ut och predikade Guds ord, och Gud bekräftade sitt ord genom de under och tecken som följde på deras predikan. Så att det är precis det du säger. Vi blir bara kanalen, eller vi blir bara Guds händer och fötter och mun här på jorden. Men vi måste göra det, för att om inte vi lägger henne på en sjuka, då händer det ingenting.
Nej.
Och det är ju därför vi har 70 000 människor sista festivalkvällen. För att det sker under och tecken och mirakler. Och då sprider sig ryktet, och människor vill komma dit för att titta. Är det sant? Och så ser de att det är sant, och så hör de varför det är sant, för att Jesus stod på ett kors. Och så vill de bli frälsta. Alltså att vi ser ju det mönstret om och om igen, att Gud faktiskt bekräftar sitt ord. För att han älskar människor, vi gör dem friska, men också för att de ska öppna sina ögon för att se att de behöver bli frälsta, helt enkelt. Mm.
Och har man aldrig sett de här delarna av apostlagärningarna i sitt eget liv, men det betyder ju bara att man måste börja göra de bitarna för att se det som man aldrig har sett. Då måste man göra det som man aldrig har gjort tidigare, så... Ofta så är det ju så att vi kanske drömmer om att människor faktiskt ska bli helade runt omkring oss. Ja, men då måste vi ju också göra det också, lägga händerna på de sjuka. För har vi inte gjort det tidigare, då kommer vi inte se det heller. Likadant har vi inte, vi kanske inte, ja, men det är inga människor som blir frälsta, eller det är ingen som kommer till tro runt omkring mig. Ja, men det kanske betyder helt enkelt att du kanske inte har berättat eller predikat. Att man måste börja göra det för att se det.
Ja, och det, den principen tycker jag du ska bygga vidare på, eller du och du, men vi kan tala vidare om, för att det gäller ju allt i livet. Om du vill se något du aldrig har sett, då måste du göra någonting du aldrig har gjort.
Exakt.
Men också att det du faktiskt gör idag är ett aktivt val, och det ger konsekvenser. Låt mig ta ett exempel här. Säg att du älskar att hänga med dina kompisar varje kväll och kolla på film varje kväll. Det är väl schysst och det är väl okej. Inget problem, men då kommer du också kanske göra lite sämre i skolan för att du är trött och du lägger inte lika mycket tid på läxor. Du kommer kanske inte orka be och läsa din bibel varje morgon för att du är uppe så sent varje kväll. Så att jag menar att även
du har sett många filmer, men allting annat kommer på sniskan, eller ja, allt annat får ta stryk lite.
Men det är ju det som är problemet, att många ser kanske inte att de tänker så här, jag ska välja att göra det där snart, och det kommer ge konsekvenser. Ja, men det du faktiskt väljer att göra idag, det du inte ens tänker på, det ger ju också konsekvenser. Allting du gör ger konsekvenser. Så det handlar bara om att man börjar se igenom sitt liv och liksom se, okej, här väljer jag att äta, jag vet inte vad jag ska ta för exempel, men jag kan ju inte springa ett maraton om jag inte väljer att faktiskt börja springa 1 kilometer idag.
Ja.
Det kräver ju en disciplin och någonting, ett aktivt val, ett pris att betala hela tiden. Mm. Så ja, jag har
orsaken och verkan.
Ja, så enkelt är det nog. Alltså att allting man gör kommer på något sätt ge en frukt i livet. Och väljer man då att så in det och slarva bort mycket tid varje dag, så kommer man ju aldrig nå till sina drömmar. Då kan man ju drömma hur mycket som helst, men det kommer inte hända någonting.
Är du rädd ibland för att inte nå dit du drömmer om, Daniel?
Nej, det är nog inte, Jonathan. Dels för att jag faktiskt lever väldigt mycket i min dröm. Om jag frågar 19-åriga Daniel, så skulle han nog vara ganska glad över 31-åriga Daniel och se att, oj, hjälp vad jag gör. Alltså att jag lever i det jag drömde om då. Men det betyder ju att jag har ju nya drömmar nu förstås. Det är saker jag drömmer om och som jag bär i mitt hjärta, som jag hoppas att jag någon gång ska få se. Men det finns ju vissa vägar dit också, och det har jag lärt mig. Jag vill inte låta som en skolbok här nu när jag bara rapar exempel, men det är ju vissa nycklar i livet som jag lär mig. Alltså att har jag en stor dröm, den bästa vägen dit är faktiskt att underordna sig. Ja. Praktiskt exempel, jag pratade med en kille, en av mina elever, han drömmer om att han är 20-21 år, han drömmer om att få plantera församlingar, och det är ju så starkt i hans hjärta nu. Och då, jag ser ju med 10-årigt perspektiv på det, att jag ser ju att okej, vet du vad, min vän, jag säger så här, du ska ju, det bästa du kan göra de närmsta 10 åren, det är att underordna dig en pastor som faktiskt planterar församlingar. Alltså ställa det under någon annan och tjäna någon annan, bygga någon annans vision och tjäna verkligen, göra allt det där tråkiga arbetet runt omkring och finnas där, alltid ställa upp och alltid göra det lilla extra, göra det excellent, tjäna hjärta, tjäna attityd, och sen kommer du mogna och sen kan du till slut kanske kliva ut i det själv. Och det tror jag gäller för resten av livet. Vad man än drömmer om, hjälp någon annan att göra samma sak. Då kommer du lära dig så sjukt mycket i det. Drömmer du om att få bygga ett ungdomsarbete, ja men gå och tjäna och hjälp din ungdomspastor. Håll dig nära henne eller honom och försök att dra så mycket du kan. Och då kommer det bli mycket enklare för dig om 3 år när du kan faktiskt kliva ut i det. När du har lärt dig att ta ansvar och finnas där. Och så lever jag på något sätt fortfarande. Jag älskar att underordna mig idag. Jag älskar att hjälpa andra människor, tjäna andra människor. För att jag vet att det är det bästa sättet att leva livet. Och faktiskt sen nå fram till drömmar.
Men, ja, men så tror jag att det är jättemycket. Vi hade aldrig kunnat flytta ner till Beirut och bygga missionsbas där nere. Om vi inte hade underordnat oss vårt ledarskap i SOS. Om vi inte hade lärt oss av Johannes, om vi inte hade gjort det som han har bett oss att göra. Vi har ju fått en lärdom och vi har ju fått så mycket genom det. Genom att stå under det mandat och det arbete som Gud har lagt ner i hans liv. Och på något sätt så blir det ju en kanal in i våra liv där vi får sedan komma ut. Vi får ju, det här tar vi ju med oss, allting, all den erfarenhet och allt det som vi har fått se ut på festivaler, allt det där bygger vi vidare på, tar med oss när vi flyttar, eller allt som vi gör. Så att underordna sig, det är jätteviktigt. Att stå under någon annan andlig ledares skydd, det tror jag är otroligt viktigt.
Ja, och det är nog det som Bibeln talar om mest också, att faktiskt tjäna och hjälpa och stå under någon annan. Alltså underordnande är jätteviktigt i allt man gör. Alltså hjälp din pastor att bygga församlingen. Hjälp till, tjäna. Sitt inte bara och vänta på att bli serverad och att du minsann ska få leva din dröm. Utan hjälp någon annan att uppfylla sin dröm. För i slutändan handlar det om det, att du frågar om jag är rädd för att inte få se min dröm uppfyllelse. Men jag sitter och tänker på det sen du frågar, att på riktigt så är min dröm idag att få uppfylla Guds dröm. Alltså det är genuint från mitt hjärta. Jag bryr mig inte så mycket om mig och vad jag, exakt vad jag gör. Så länge jag vet att jag gör det som Så länge jag gör det som jag vet att Gud har på sitt hjärta. Och att jag bara får hjälpa honom att uppfylla det på olika sätt. Ja. Just nu genom att bo i Kalifornien och bygga en missionärsutbildning här borta. Det gör jag ju inte för att det är coolt och häftigt. Det gör jag för att grundläggande vet jag att fler onorna folkgrupper kommer kunna nås med evangelium. Mm. Jag kanske får vara med och skicka ut 100, 200, 400, 500. Jag har ingen aning. Men på sikt kanske 500 missionärer kommer att kliva ut härifrån. För att jag valde att bo här de åren jag bor här. Alltså att det är mitt perspektiv lite på livet idag.
Mm.
Bro, det här var ett väldigt bra samtal.
Väldigt bra. Jag tror att man kan gå vidare i det också.
Ja, fast nu har vi pratat väldigt länge så vi får nog spara det till nästa gång.
Ja, men absolut.
Ge oss gärna feedback på allt vi pratar om det är någonting du hakar upp det på eller vill att vi ska prata mer om eller inte håller
kanske
med om.
Kanske någonting vi måste förtydliga vid något tillfälle så att ta och kontakta oss.
Elvelyckqvist hashtaggar oss med. Om du vill e-maila oss så är det elvelyckqvist@gmail. Annars finner du oss, du kan sända direktmeddelande på våra Twitterkonton eller vad du vill. Så lovar vi att respondera och höra av oss. Det är några som har börjat mejla oss, det är jättekul. Vi svarar än så länge på alla mejl som vi får.
Absolut. Jättekul att du har lyssnat idag. Vi kommer komma tillbaka om en vecka igen. Vi hörs och ses helt enkelt.
Det gör vi.
Ja.
Ha det bäst. Hej då.
Hej då.